har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
SAS tar in 13 nya miljarder med 4 nya ägare.
Vi beskattar övervinsterna på bankernas räntenetto. Och vi menar att det är en väl avvägd åtgärd.
Missnöjet och kritiken, den gäller både Märta Stenevis ledarstil men också de frågor hon väljer att driva som språkrör för Miljöpartiet.
Statsminister Ulf Kristersson bjuder in samtliga partiledare till möte i det nationella säkerhetsrådet.
Ja, 7 av 10 tonåringar som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brott.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran.
Ännu en händelserik vecka i Sveriges rike. Socialdemokraterna lade fram sin skuggbudget, vill ha skatt på bankernas vinster. Centerledaren Demirok har redan valt Socialdemokraternas Andersson som sin statsministerfavorit. Våldsvågen då? Jo, polisen har beslutat om nationell särskild händelse. Och Tidöpartierna presenterar ett smatterband av nya åtgärder. Och statsministern bjuder in även oppositionen till nästa veckas sammankomst i det nationella säkerhetsrådet. Och så Nobels fredspris till en modig, fängslad iransk kvinnorättskämpe. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Och den här veckan summerar vi med den här trion. Carl Hamilton, författare och ekonom. Stefan Stern, rådgivare på Nordstjärnan och Wallenberg Foundations. Och Lisa Bjurvald, journalist och författare. Välkomna.
Tack.
Tackar.
Och du, Lisa, har just börjat på nytt jobb.
Ja, stämmer.
Vadå?
Politisk redaktör på VLT, dit jag har häktat. Om jag låter lite flåsig.
Västerås, Stockholm alltså, då och då.
Ja, oerhört lätt pendlingsavstånd. 50 minuter raka spåret. Så att det kommer jag klara som inbiten 08 ändå.
Och politisk färg är alltså liberal?
Oberoende liberal, precis.
Välkomna som sagt var. Vi tar en hel knippa med lite kortare ämnen så här i starten och börjar med beskedet om hur flygbolaget SAS tycks vara räddat men kommer att förändras i grunden.
Ja, det krisdrabbade flygbolaget SAS gav idag besked om hur bolaget ska få fram nya pengar. SAS tar in 13 nya miljarder med 4 nya ägare, där Air France KLM blir en av de nya ägarna. Samtidigt avnoteras SAS från börsen och nuvarande aktieägare förlorar allt.
Rapport Katarina Sandström om SAS räddningsplan. Vad säger ni, är det här glada nyheter för svenska flygresenärer?
Ja, det kan man säga. SAS räddas ju med det här och vi ser en konsolidering i en bransch som har varit utsatta för enorma förändringar. Mm. Låt säga senaste 10-20 åren med lågprisbolag som har pressat marknaden. Och,
de har hängt på repen verkligen.
De har hängt på repen och det är klart att i takt med att människor reser väldigt mycket i globalisering, man reser både jobbet typiskt sett. Det är vanligt att man reser på både en och flera semesterresor. Då blir ju synen på branschen, vad man förväntar sig som kund och konsument, någonting annat. vilket då har präglat den här lågprisutvecklingen. Samtidigt då så har bolag som har etablerats tidigt suttit kvar med en stor kostnadssystem. Det var någon som beskrev att piloterna har blivit som busschaufförer fast i luften. Men samtidigt så har de förväntat sig att fortfarande ha löner som inte har hängt med i den här utvecklingen. Och det var väl en händelse som såg ut som en tanke att när SAS var på fallrepet så gick skandinaviska och svenska piloter ut i strejk och krävde ännu högre lön och ännu bättre förmåner. Så att en fjäder i hatten tycker jag åt van der Werf, vdn, och till styrelsen att man har lyckats rädda SAS.
Vad säger Carl och Lisa om det här?
Möjligtvis lite liksom, jag håller ju självklart med om det praktiska, men på en känslomässig nivå så är det ändå lite sorgligt med KLM. Och man tänker ju nu på Sverigebilden och man har läst Svenska institutets senaste rapporter. Alltså det är ju, ja, det är väl lite av en nationell stolthet ändå, SAS. Så alltså kanske lite att det svider med KLM och Air
France. Emotionell kommentar från dig?
Ja, jag måste ju nu när det praktiska har sagt.
Ja, och Carl?
Nej, jag instämmer. Jag tycker att det är tråkigt och ett nederlag att vi förlorar ett nationellt flygbolag. Dessutom tycker jag loggan är snygg och känns inte bara skandinavisk utan svensk. Det är ett underbetyg tycker jag till svensk näringsliv att man inte har kunnat göra de förändringar som har varit nödvändiga i SAS. Alltså, vad är det, 37 fackföreningar där varje fackförening nästan kan stoppa verksamheten när som helst. Det finns ett behov av ett nationellt bolag och lite orolig är man allt för Arlanda. För att danskarna fortsätter att pumpa in pengar i ett förlustbolag, det är ju för att de vill rädda Kastrup. Vad händer med Arlanda när SAS försvinner och när vi försvinner ur SAS? Det är en öppen fråga skulle jag säga.
Men det var ett virus som tog knäcken på SAS som jag uppfattar jag vdn som. Mm. Alltså pandemin, det var då som de fick liksom det dräpande slaget.
Ja, men det är ju ett tillfälligt problem. Det, om bolaget är sunt och har intjäningsförmåga, då ska ju inte 2 år av förluster sänka det.
Långt över 100 000 aktieägare kommer att förlora allt de har satsat i SAS-aktier. Så kan man tydligen göra när företag rekonstrueras. Mm. Vad säger ekonomen om just det tilltaget?
Ja, alltså, bolaget är ingenting värt om man inte pumpar in nya pengar.
13 miljarder kommer in på det här viset.
Men jag såg att man har ju gjort ett, som det heter, Chapter 11 i USA. Det vill säga, det finns en amerikansk lagstiftning för att bolag ska kunna överleva. Och jag såg att de hade lånat 7 miljarder för att kunna betala sina kortfristiga skulder. Och det hade kostat 1 miljard. Så att det är ju dyrt att driva dåliga affärer.
SAS nya flygrutt, om man får säga så, innebär att man lämnar den här samverkan inom Star Alliance där Lufthansa är en viktig aktör. Så går man över till en konstellation som kallas för SkyTeam. Med tanke på att det finns nationella känslor och gamla kopplingar, så här, kan det bli någon liten fnurra mellan Tyskland och Sverige nu när vi lämnar Lufthansa ensamma på flygkajen?
Kan vi inte göra något med Turkish Airways?
VD:n där, Akko van der Werf, han sa så här ungefär: även om Sverige inte längre är en del av SAS, så är SAS en väsentlig del av Sverige.
Ja, det var väl spot on, men vad betyder det? Ingenting. Vi har kvar minnet av Kanarieöarnas semestrar, eller vad?
Nej, men det kan ju betyda till exempel att den svenska regeringen, med tanke på just den här gravitationen mot Kastrup som Carl var inne på, med Open Copenhagen och satsningen där på att Kastrup ska bli den naturliga skandinaviska hubben. Att den svenska regeringen faktiskt kan skynda på med utbyggnaden av fjärde banan, femte banan och göra våran flygplats här uppe i norr attraktiv. Så att det gäller nu att hänga med och se till att vårt näringsliv här i Sverige får, och även medborgarna i övrigt, får goda förbindelser till omvärlden. Så regeringen kan göra väldigt mycket.
Det kommer ju en stor satsning på Arlanda också, med massa nya butiker och restauranger och så vidare som redan är planerat. Så att det är väl jättebra att man har uttryckligen sagt att man vill komma upp till en internationell standard.
Men går det
och pristak för räkmackor och sånt där som inte ska kunna kosta 500 spänn. Tydligen.
Men det är framförallt en fjärde bana och femte bana som behövs, tror jag.
Ja.
För ett par veckor sedan presenterade finansministern regeringens budget för nästa år med fokus på att bekämpa inflationen. Den här veckan kom Socialdemokraterna med sitt alternativ.
Vår budgetmotion visar att det är möjligt att hålla ihop Sverige under en svår tid. Vi föreslår att satsningar på sjukvården ska fördubblas, så att tillskotten till sjukvården nästa år ökar med 6 miljarder utöver regeringens budget. Vi vill att satsningen på vårdpersonalen permanentas med 3 miljarder kronor. Vi beskattar övervinsterna på bankernas räntenetto. Och vi menar att det är en väl avvägd åtgärd.
Sammanhållning i en svår tid. Den rubriken har Socialdemokraterna satt på sin budgetmotion. Carl, kan du säga hur stor skillnad det är mellan Socialdemokraternas budget och den som Tidöpartierna står bakom?
Nej, det kan jag inte. Det borde ha tipsat någon i förväg. Ja. Är det fler kunskapsfrågor så vill jag veta det nu.
Ja, okej. Okay. Ja, det här var det enda.
Ja. Hur stor är skillnaden?
Stefan?
Ja, det blir ju en skillnad i synen på beskattning om inte annat. Vi har ju levt i en period nu då Socialdemokraterna har försökt lägga sig så nära Tidöpartierna som möjligt vad gäller kriminalitet, vad gäller migration, vad gäller integration, vad gäller energifrågor och sånt. Alltså den dagordning som den nya regeringen vann valet på. Men här på skatterna ser vi faktiskt en stor skillnad. Och den här bankskatten är lite intressant. För Sverige har ju redan en bankskatt. Den är på 6 miljarder när den infördes 1 januari förra året. Och då har man ju nu facit. Man såg effekten av en bankskatt. Och det som hände det var att det blev 6 punkter på människors bolån. Alltså om bolånen gått upp till sig 4% på grund av Riksbankens åtgärder så läggs det 6 punkter ovanpå. Och det var den gamla bankskatten på 6 miljarder. Nu ska man alltså lägga en ny bankskatt på 10 miljarder på bankerna. Och det som kommer hända förstås är att bolånen går upp. En genomsnittsvilla gick ju upp på den förra bankskatten med 3 500 kronor.
Men 6 punkter, vad innebär det för
dem? Ja, om du har ett lån på 4,10 så blev lånet plötsligt 4,16 på banken på grund av bankskatten då, 6 punkterna på slutet där. Och det här innebär ju att med 10 miljarder i bankskatt så blir det ju, tänk er i Stockholmsområdet.
Men det är ju, det är ju vinsterna som ska tas bort
ja,
under ett år bara, säger Damberg.
Jag förstår, men redan i den första utredningen om bankskatten så står ju det tydligt då från regeringens egna experter att det här övervältras, som det heter, på kunderna, som i alla bolag. Och tänk er då en villa eller en lägenhet i Stockholm. 3 500 kronor på en genomsnittsvilla i Sverige. Vilken effekt en sån här bankskatt har. Mitt i dyrtider så lägger man sten på börda. Och därefter så har man lagt då en borttagen jobbskattavdrag på inkomster över 100 000 kronor. Och sen så höjer man skatten med 24 öre i Stockholm och sen med 30 öre på regionen.
Den här delen av budgeten.
Alltså Stockholmsväljarna som får enorma skattehöjningar.
Tycker Stefan Stern inte om. Vad säger du, Lisa?
Ja, men jag tycker att med satsningar på vård och omsorg är ett smart sätt att skilja ut sig. I övrigt har jag ingen speciell kommentar. Jag har varit fokuserad på Västmanland och Västerås majoritetsbudget denna vecka, som också har fokus på barn och unga. Det man märker lite grann om man tittar större nationellt från socialdemokratiskt håll, det är ju att man försöker skicka ut signaler nu som går lite grann mot Tidöavtalet, just om att man bygger välfärd och förebyggande insatser. Just man satsar på barn och unga, på idrott, sånt som kan hjälpa integrationen, vård och omsorg, alltså mer klassiskt socialdemokratiska välfärdsfrågor. Och det alltså, ur ett rent strategiskt perspektiv är ju naturligtvis väldigt smart.
Carl Hamilton, det här förslaget om en tillfällig skatt på bankernas vinster. Är du också skeptisk som Stefan? Eller har du
Nej, det är jag faktiskt inte. En stor del av bankernas räntenetto idag kommer från ersättningen från Riksbanken. Riksbanken har placerat sin reserv i banksystemet. De lånar upp pengar från banksystemet under coronan för att köpa obligationer. Det är det som vi kallar för kvantitativa lättnader som skulle överbrygga besvären under coronan. Och när räntan går upp och tillgångarna ligger kvar där de gör, så innebär det att flödet från Riksbanken till från Riksbanken till banksystemet blir enormt. Riksbanken för över 40 miljarder om året till banksystemet. Det är helt riskfritt eftersom fordringar på Riksbanken är riskfria och garanterade av svenska folket. Det ser likadant ut i alla länder. I USA, hela ECB-området och i Storbritannien. Det är överflyttningar från centralbankerna till banksystemet på upp till 1% av BNP i de här stora länderna. Och det är likadant i Sverige. Det är ungefär 40 miljarder tror jag att jag sa i Sverige. Som är helt riskfritt. En helt riskfri överföring från folket till bankerna. Så det är i det perspektivet fullt rimligt med en skatt. Och så om den är tillfällig eller ej får vi väl se. Att bankerna så lätt kan skjuta över sina kostnader på kunderna, det visar ju bara att det är någonting sjukt med konkurrensen i banksystemet.
Nej, men banker är ju inte annorlunda än andra företag. Om matpriserna går upp så beror ju det på fördyringar hos matproducenter och i leveranskedjor och så. Exakt samma sak händer ju här med bankerna. Vi har ju facit från den första bankskatten och det har varit vanliga bolånekunder som har fått betala det. Men det innebär ju också att svenska banker förlorar konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter i övriga Europa. Om du sitter i ett annat land och vill låna ut till bolånekunder i Sverige, då kan du göra det via en slags intern bolåneförmedling och så slipper du den här bankskatten. Så det här är ju också ett sätt att sänka den svenska konkurrenskraften, vilket är olyckligt. Det finns extremt feltajmat.
Det finns annat också i Socialdemokraternas budgetmotion. Förutom det här att man satsar mera pengar till sjukvårdskrisen och satsar på utsatta områden för att stoppa nyrekryteringen, sägs det. 1 miljard till akuta lokala kristeam här och nu, som ju är det nya slagordet. Språklyft i förskolan, stötta idrottsrörelsen, fördubblad satsning på tullen för att stoppa knark och vapen vid gränsen, extra utbetalning av barnbidraget.
Vad är de här kristeamen? Det kan vara vad som är. Men om krishantering, kris i gängbrottslighet, kris vid naturkatastrofer.
Jag uppfattar att det ska vara både polis, socialtjänst, andra och trygga vuxna och annat som väldigt snabbt ska kunna efter en obehaglig händelse som skjutning och sånt här, så ska det vara någonting som inte finns idag.
Mycket av det här är ju, om vi ska vara ärliga, och det ska vi väl, eller hur?
Jag skulle efterfråga det.
Ja, är ju kosmetika, skulle jag säga. Det finns ett stort behov av ett fungerande skyddsnät ute i förorterna, men kanske överallt. Och som är delvis sönderslitet, men kristeam, ja, det ska ju sättas upp och det ska fungera och vem ska styra det där är. Mycket av det här tycker jag låter som att vi nu spelar det här spelet där alla trumfar över varandra i repressiva åtgärder. Men det här är ju å andra sidan på så att säga den, vad ska vi kalla det, den skyddande sidan.
Och från Mikael Damberg och Socialdemokraterna är det inte så långt till Centerpartiet och partiledaren Muharrem Demirok. Det fick vi svart på vitt på häromdagen. För herr Demirok gav nämligen besked om att hans statsministerkandidat är Magdalena Andersson. Till Dagens Nyheter sa han att hans parti tvingas gå i skarp opposition mot partier som egentligen står ganska nära. Det är en knepig sits, men i de möjliga förutsättningarna som finns så är ju Magdalena Andersson den mest lämpade att leda en regering. Det lär morras här och var inom Centern för det här utspelet i samband med partistämman förra helgen. Vad säger Lisa Bjurvald?
Jag tycker att det är väldigt spännande, men det här är ju liksom ett naturligt steg på den vandring som han har tagit. Han har ju hela tiden signalerat väldigt starkt, alltså att en riktig liberal regering samverkar inte med nationalistiska partier, använder inte repressiva åtgärder och så vidare. Så att det är ju en fullt naturlig utveckling. Men samtidigt så är det klart att det är lite udda just för Centerpartiets väljare. Men det var väl inte en jättestor förvåning, tycker jag.
Till Aftonbladet så säger en högt uppsatt källa inom partiet att den inte ser logiken att man går ut med det här nu. Och flera andra som enligt tidningen är centralt placerade i Centerpartiet så tycker de att man borde ha väntat med sånt här besked tills man är närmare valet 2026. Det här kan grusa möjligheten att tala sakpolitik. Det blir bara blockpolitik-diskussion istället.
Ja, jag undrar också över tajmingen. Berätta. Som sagt, man förstår att han har den här känslan och liksom vill meddela det. Men varför just nu?
Det sägs också att beskedet från Demirok till Dagens Nyheter då inte hade förankrats. Man fick höra det i medierna först. Stefan Stern, vet du hela sanningen om hur det har gått till?
Nej, det vet jag inte. Och jag är faktiskt ganska ointresserad av exakt det där spelet. Men däremot så kan man ju vara bekymrad, tänker jag, om man nu skulle vara centerpartist. Därför att om man tittar bakåt 10-15 år så har faktiskt Centerpartiet lyckats med något som skulle kunna beskrivas som ett slags strategiskt spagat i väljarkåren. De har alltså lyckats behålla tidigare glesbygdsväljare och bönder så att säga som byggde partiet samtidigt som de har expanderat in i storstäder, urbana kvinnor.
Men de har väl tappat massor på landsbygden?
Ja,
för mig,
ja, men de har lyckats tidigare med den här spagaten. Och det vi såg i valet och framåt, och det är alltså ett läge där väljarna börjar definiera dem till vänster på skalan. Det är alltså över hälften av väljarna som du tycker att det är ett parti till vänster. Det är att de har i princip behövt byta väljare. Så att istället för att ha kvar gamla väljare och dessutom inbrytningar i storstäder så har de bytt väljare. Och när de mäter då i Centern, det gör alla partier, speciellt ett rikt parti som Centern, då ser de att de flesta då, de här nya väljarna som de har fått som lutar åt vänster, de föredrar Magdalena Andersson som statsminister. Det är bara det att när Demirok då drar slutsatsen att han måste gå ut tidigt här nu och bekräfta att han förstår att det är hans kandidat eftersom väljarna ser ut som de gör, då bekräftar han bara den här väljarströmmen som pågår från hans väljare in till S. Han tappar ju dagligen en massa väljare till S. Och när han går ut och säger det är min statsministerkandidat, nu börjar jag resa med henne och så vidare, då bekräftar han att det var rätt och riktigt att gå över till S istället. Så att han kommer liksom tappa röster på den här strategin. Istället borde han ju ställa sig frågan, vad kan det vara hos de här väljarna? Finns små krokar på de här väljarna som gör att jag kan locka tillbaka dem från S? Och då behöver han differentiera sig från S.
Och
lägga sig så nära som han gör.
Och i måndag så gjorde han gemensam resa till Uppsala och Gottsunda då tillsammans med Magdalena Andersson, och de uppträdde där lite grann som ett politiskt par. Var det klokt, Carla, att göra så?
Jag kommer ihåg att jag tittade på resultatet efter valet 18. Roade jag med att studera vad som hände i små kommuner, och det fanns ett ganska vanligt mönster av att Centerpartiet var rätt stora. Det är kommuner med kanske 5 till 15 000 invånare där Centerpartiet tog mellan 15 och 20, ibland till och med mer i kommunalvalet. Och i riksdagsvalet nästan inte hade någonting alls. I samma kommuner så var Sverigedemokraterna i stort sett icke-existerande i kommunalvalet, men tog upp mot 20% i riksdagsvalet. Samtidigt fördömde Centerns partiledare just Sverigedemokraterna och Sverigedemokraternas väljare, som ju alla är rasister som bekant, i den valrörelsen. Men det var Centerpartiets väljare som röstade på SD. Alltså för Center, jag tycker det finns ett drag av obegriplighet i den här taktiken. Och det är att om Centerpartiet var ett, nu är, alltså den breda mitten som Annie Lööf talar om i alla ära, den finns ju. Den finns ju i den svenska befolkningen. Det problemet är bara att Centerpartiet är inte i närheten av den breda mitten. Men om Centerpartiet var det gamla Centerpartiet så skulle man kunna formera en högersida i svensk politik som gav Socialdemokraterna 100 år av ensamhet. Det finns inte längre en majoritet kring det socialdemokratiska partiet om Centerpartiet var det traditionella Centerpartiet. Därför är de här manövrerna för mig i långa stycken obegripliga.
Jag tänkte precis bara inskjuta att en lite mer cynisk läsning av hans positionerande är ju naturligtvis att han snyltar på Anderssons renommé, på hennes bevisade förtroende hos många väljare som ledare. Många har ju till och med sagt att hon har en mycket mer naturlig roll som landsmoder än vad Kristersson har som någon slags landsfader i dessa tider. Och Demirok sitter ju liksom inte så jättestadigt, han jämförs ju väldigt ofördelaktigt med Lööf, han har inga tydliga kanske ledarkvaliteter på samma sätt som när han gjorde det här Uppsala-utspelet så blir det ju lite att hennes ledargestalt, hennes trygghet och de egenskaperna smittar ju av sig. Så det är ju en klassisk politisk strategi att liksom lera sig med någon som sitter lite starkare för att själv hoppas hänga kvar. Så det är ju ett sätt att se på vad som pågår just nu.
Det finns ett annat parti som också har tagit ett spagat mellan vänster och höger och försökt leva i det spagatet och prioriterat skolfrågan. Det partiet har redan prövat det där i 25 år och det brukar sluta med att man hamnar någonstans mellan 2-3,5%. Mm.
Ja, det här gäller det inre livet i Centerpartiet. Men hur är det då i Miljöpartiet drygt en månad före kongressen?
Ja, när fackliga företrädare nu slår larm om arbetsmiljöproblem kring språkröret Märta Stenevi finns det all anledning för Miljöpartiet att ta de här anklagelserna på stort allvar. I bakgrunden finns också ett internt missnöje med Märta Stenevi som språkrör och inom delar av Miljöpartiet vill man passa på att byta ut henne samtidigt som Per Bolund ersätts som manligt språkrör.
SVTs Mats Knutsson om kritiken mot Märta Stenevis ledarskap som framfördes i ett brev till partiets valberedning och bakom mejlet står två fackförbund, Unionen och Saco. Arbetsmiljön runt språkröret beskrivs som ohållbar. Stenevis ställning har ju framstått som mycket stark. Vad säger ni? Ändrar du här på den saken?
Det är jätteintressant att det här kommer fram nu. Det går ju helt tvärs emot det man har fått veta som outsider som vi alla är här. Det som är också intressant är ju att det är två vitt skilda saker här. Det ena är att hon har skapat något slags, som man kallar idag, en toxisk på sådana svengelska, alltså en ganska ohållbar och plågad och stressad arbetsmiljö kring sig. Men den andra kritiken som på något sätt bakas ihop här, det är att hon har drivit frågor som man internt inte har velat satsa på. Och det här är ju två egentligen helt olika saker. Så att det gäller att försöka bena ut från utsidan, alltså vad är den här interna kritiken mot hennes person och arbetsklimatet och vad är som är kritik mot hennes politiska prioriteringar? För det är ju två helt olika saker. Men det tycker jag är lite olyckligt att ha blandats ihop i rapporteringen.
Men den andra kritiken då, att hon skulle driva politiska frågor lite grann på sitt eget sätt då, och inte följa partilinjen, den har hon har ju svarat faktiskt lite grann på det här i Svenska Dagbladet. Hon tillbakavisar den delen och säger det där känner inte jag alls igen mig. Jag är ju en del av partistyrelsen, jag är med och fattar de besluten. Men när det handlar om det här med att det skulle vara ett ledarskap som är toxiskt eller att ohållbart, då säger hon att till Svenska Dagbladet att vi tar det här på väldigt stort allvar. Det kommer att hanteras i enlighet med de rutiner vi har för arbetsmiljöfrågor. Mm. Det hanteras av vår kanslichef. Din take på det här, Stefan?
Nej, men det är klart att det är allvarligt. I alla partier finns ju dock falanger, hur små de än är. Och hon har ju valt att positionera Miljöpartiet utifrån eget tycke och smak som en slags ganska aktivistiskt parti till vänster. Som därmed också lägger sig närmare fackföreningsrörelsen och och kommer det då ett brev med sån här allvarlig kritik så träffar ju det henne. Men hon har ju den här strategin där Miljöpartiet då ska vara ett slags fullsortimentsparti. Alltså ha svar på livets alla politiska frågor. Istället då som till exempel Daniel Heldén och andra står för att vara ett nischparti och bygga på den styrka de har i klimatfrågan som dessutom är en jätteviktig samhällsfråga enligt väljarkåren. Och det är lite grann så att den här strategin då att prata om allting och inte bara klimat, den har ju prövats i val och den har ju misslyckats.
Men kan man som riksdagsparti vara annat än fullsortimentsparti? Kan man så att säga låta bli och ha en politik på vissa områden?
Nej, men man kan välja ungefär som Liberalerna som också är ett fullsortimentsparti och alltid har varit det. Att nischa in sig på en fråga, till exempel skolfrågan som de gjorde länge.
Prata så mycket om den så att framtiden är över när man
kan göra bryggor. Om du som programledare ställer en fråga om en sakfråga så kan man...
Så har du förmågan att gå över till någonting annat.
Så kan man över till exempel klimatfrågan om man nu är stark där.
Men det är klart
hennes strategi att lägga sig till vänster och prata om allt, den har ju mätts nu i valrörelsen och misslyckats. Så det är klart att det pågår en diskussion inom Miljöpartiet. Är det inte dags att pröva En annan strategi där man lägger sig mellan blocken in tillhör vänstersidan och fokuserar på styrkan istället, nämligen klimatfrågan.
Problemet är att Miljöpartiet vill vara ett civilisationskritiskt parti. Och det har jag aldrig riktigt begripit varför. Varför är man inte just den breda mitten och sen är jättestark, som Stefan ju säger, på klimat- och miljöfrågorna? Det finns ju en bred, alltså det finns ju en stor del av svenska folket som är ganska ljumma i mängder av frågor. De ligger någonstans i mitten. Vi ligger någonstans i mitten. Och sen så känner man en stark angelägenhet för miljöfrågor. Istället vill man både faktiskt ett civilisationskritiskt parti på en lång rad frågor, inte ha extrema ståndpunkter. Men nu är knivarna ute, och så är det ju också i små partier som är extrema, att hänsynslösheten är ju ungefär gånger 10.
När Miljöpartiet ska välja manligt språkrör då i andra halvan av november så finns det 10 kandidater. Men till kvinnligt språkrör finns det bara Stenevi än så länge. Vad händer om det dyker upp en eller flera motkandidater nu? För nu känns det väl som att det är lite förändrat här med spelplanen.
Mm. Ja, vad händer? Det är väl jättebra för deras interndemokrati. Men jag kan ju absolut inte säga någon som ska kunna utmana henne seriöst på rak arm. Eller kan ni... Det är ju också ett tecken på att hon kanske då, men det är ju bara en gissning.
Det finns ju, kända miljöpartister som Annika Hirvonen.
Jo, absolut. Men jag menar, det faktum att, inte bara, att vi Rebecca inte sitter och sprutar ut oss namn just nu är ändå ett tecken på att hon har ju hållit ganska tydligt i taktpinnen liksom i partiet. Man kanske inte ska säga att det är auktoritärt, men det har väl definitivt funnits en slags ledarkult omkring henne. Och det är väl effektivt om det inte ens existerar några andra tänkbara.
Men är det inte påfallande hårt att fackföreningar som alltså organiserar människor som jobbar på Miljöpartiets kansli, och det är väl en hel del människor, skickar ett sånt här brev med så pass skarpa kritik drygt en månad innan det är kongress?
De hade kunnat göra det kvällen innan.
Ja, men man måste vara medveten om att det här blir ju ett vapen också kanske för motståndare, ja, som inte tillhör partiet.
Nej, man har väl gjort en avvägning helt enkelt, att det här är så viktigt att det kommer fram, och vi har någon kandidat här i bagaget som vi vill lansera, och då kan vi lansera den eller de personerna på den här tiden fram till kongressen. Alltså det är ju naturligtvis att det är helt strategiskt valt. Det är inte så att man bara slänger ur sig och sånt här. Då måste ju förstå vilken bomb det är, även liksom i mediesverige.
Det finns väl också en åsikt att man inte ska ha 2 stycken språkrör utan en partiledare.
Precis.
Och då är väl det här bekvämt att...
Men det avgjordes ju för någon vecka sedan,
alltså,
efter omröstning.
Jaha, det är klart.
Ja, det uppfattar jag som klart.
Vi pratade om det lite här tidigare i höstas i panelen, vad det var för och nackdelar. Mm. Men man valde ju ändå att ta kvar det, även om det finns ganska många fördelar med att bara ha en tydlig partiledare.
Så det var ju en medlemsomröstning, men det krävs ju kvalificerad majoritet på kongressen för att ändra den där medlemsomröstningen. Så att det är klart att de kan ju fortfarande fatta ett sånt beslut. Sen kan de ju nominera kandidater både bland männen som nu är 10 och bland kvinnorna alldeles precis innan man ska börja argumentera för kandidater och votera. Och det har ju hänt förr. Peter Eriksson till exempel blev vald en miljöpartikongress bara genom att nomineras liksom i sista stund. Och när hon själv blev vald, Märta Stenevi, så var det emot valberedningens kandidat. Dock blev hon då partisekreterare. Men det finns en tradition i Miljöpartiet att nominera väldigt sent, och det kan överraska så att säga. Så att vi får se.
Vi får anledning att återkomma till den här frågan.
Oh ja.
Det här är veckopanelen vecka 40, och du är just nu inte inloggad som prenumerant. Förmodligen för att du har valt att klara dig utan att ha kvartal total, och det innebär att nästa del av veckopanelen inte finns med i den här versionen. Vi tar oss an det senaste som handlar om skjutningar och sprängdåd, statsministerns utsträckta hand till oppositionens partiledare, polisens beslut om nationell särskild händelse. Om ni vill höra panelens diskussion om det här får ni se till att skaffa kvartal total. Då får ni tillgång direkt till allt på kvartal, texter och poddar. Och ni bidrar till att vi har resurser för att fortsätta göra det vi gör. kvartal.se/prenumerera. Om man gör det så får man en tillvaro utan reklam.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det här har varit en höstvecka i Sverige med Nobelpriser, det ena efter det andra. Det har varit intressanta naturvetenskapliga utmärkelser, men det brukar ju vara litteraturpriset och fredspriset som diskuteras allra mest. Jag vill peka på Nobels fredspris.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.
Berit Reiss-Andersen är ordförande i Norska Nobelkommittén som fattar beslut om fredspriset till den iranska människorättsaktivisten Narges Mohammadi som sitter fängslad i Evinfängelset som regimen i Iran gång på gång slår till mot henne alltså. Inte bara långt fängelsestraff, hon dömd till också piskrapp. Hon har inte sett sina barn på 8 år. Det här fredspriset kan väl bara vara kontroversiellt för diktaturvänner?
Ja, så är det ju. Alltså en fantastiskt värdig mottagare. Mycket bra. Man hade väl inte kunnat hoppas på en bättre person. Hon fick en väldigt bra och stark signal. Sen är det naturligtvis otroligt tragiskt att hon sitter fängslad och just i ett av de värsta fängelserna i världen för människorättskämpar. Men jag får se om det skulle kunna påverka.
Du hade koll på henne tidigare, va?
Ja.
Mm. Hur är det med Stefan och Carl? Visste ni om Narges Mohammadi?
Nej, jag hörde henne först i förhandsspekulationer ett par veckor tillbaka och då läste jag på om henne. Innan kände jag inte till henne, men en tankeväckande sak när vi sitter och diskuterar här, vi vet ju faktiskt inte ännu om hon själv känner till att hon har fått Nobels fredspris. Eftersom det är precis som Lisa säger, hon sitter alltså fängslad i ett vidrigt fängelse i en sån här paria nation. Och jag tycker det var snyggt av Nobelkommittén att välja det här, den här pristagaren. Det var ju förra året fokus på Ukraina och det gäller ju här att använda priset på ett sånt sätt så att man uppmärksammar alla möjliga typer av tyvärr vidrigheter som pågår runt om i världen. Och Iran var ju faktiskt ett av de länder, eller nästan det enda land som Putin besökte förra året för att skapa bundsförvanter och visa att det finns stöd för hans också vidriga krig i Ukraina. Så att jag tycker det var snyggt gjort. Och hela hennes tanke om självägandeskap, alltså att som individ bestämmer jag faktiskt själv hur jag vill klä mig, vad jag vill ägna mig åt och vad jag vill göra av mitt liv. Det är ju oerhört viktiga tankar, så att ett bra pris.
Hon har ett intressant bredd också. Hon är alltså ingenjör, journalist och sångerska. Säg som det. Plus detta. Carl.
Jag känner stark sympati för priset och förhoppningsvis så skyddar det henne till liv och lem.
Ja, förhoppningsvis säger du. Alltså man undrar ju om mullorna i Teheran överhuvudtaget bryr sig om en sån här sak som att även om Nobels fredspris är ju otroligt uppmärksammat i hela den fria världen.
Ja, men det blir ju alltid en viss skyddseffekt av den här typen av priser. Det tror jag ändå.
Till även i Iran?
Ja, jag tror faktiskt det. Det blir mycket svårare att avrätta en person som har tilldelat ett sånt otroligt starkt. Och det har vi sett med såna här andra människorättspriser som Sacharovpriset och liknande, ja. att det kan få effekt. Däremot tror jag inte att de kommer släppa ut den här. Och det är ju frågan om hon ens kommer få veta närmaste tiden att hon har tilldelats det. Men jag tror att det kan hindra att de begår de mest allvarliga övergreppen.
Och så vet jag att det finns ytterligare hon är 16 år, en flicka som ligger i koma som har varit utsatt för den kvinnliga moralpolisen i tunnelbanan.
Precis. En person som jag först hade tänkt ha som veckans person, men jag tycker det är bättre att ta upp henne nu i samband med det här. Navita Garavand som uppges ligga i koma då för att hon inte bar en hijab och blev attackerad och misshandlad fruktansvärt brutalt av den här så kallade moralpolisen.
Jag trodde faktiskt att det var mest män som angrepp mot kvinnor som inte skötte sig klädmässigt, men visst har man till.
Mm. Ja, det blir ju naturligtvis ett dubbelt svek när de skadar sina egna medsystrar så att säga i kampen. Men kön gör ju inte att man har naturligt trevliga åsikter. Det kan man väl ha, befinna sig på den extrema kanten var som helst. Men det är det som är så fint med det här priset, att det, är ju, att det kommer just den veckan när den här unga flickan har hamnat i koma och det börjar pyra igen och det kommer troligtvis bli enorma protester och liknande. Så att det kan ju inte vara mer rätt i tiden.
Vi närmar oss avslutningen i veckopanelen, men vi hinner med faktiskt en sak före veckans person.
Sveriges utrikesminister Tobias Billström var inbjuden till ett historiskt möte med EUs utrikesministrar i Kiev under måndagen för att diskutera stödet till Ukraina. Men den svenska utrikesministern dök inte upp. Enligt den österrikiska tidningen Die Presse ska orsaken ha varit att Billström glömt sitt pass.
Där hörde vi från Ekot i veckan, men var det verkligen passet som var glömt av utrikesministern? Det dök upp ett logistiskt hinder, rapporteras det från pressekreteraren. I övrigt kommenterar vi inte statsrådets resor, smsade man till Ekot. Carl.
Jag kommer ihåg i början på 2000-talet när det försvann 10 000 svenska pass varje år. Och Carl Bildt, som då var utrikesminister, viftade undan det där och sa att det är helt naturligt. Så det kan ju tänka sig att utrikesministern faktiskt har sålt sitt pass nu tillsammans med Bildt någonstans.
Det är en av dina hypoteser?
Ja, det är det.
Ja, eftersom vi liksom famlar lite grann. Lite skämsamt, va?
Det är en väldigt pinsam situation.
Billström var faktiskt med i Aktuellt i veckan. Utrikesministern är ju ofta aktuell i olika sammanhang. Då fick förstås en fråga om det här. Och han ville inte gå in på detaljer, men han sa att det fanns en brist på korrekta resehandlingar.
Ja, det är på svenska att han har glömt passet. Men jag förstår inte. Det kostar 900 spänn att få ett rosa nödpass på Arlanda. Många av oss stressade personer har införskaffat detta. Väldigt enkelt. Man åker några 100 meter från Terminal 5 till polisen, fixar det och åker iväg. Varför kan inte vår utrikesminister få ett sånt?
Men är ni säkra på att han hade glömt passet? Vi får ju inte bekräftelse på
det. Ja, fast han har ju just sagt det, fast bara i mer byråkratiskt.
Nej, tänk om det var någon annan handling. Inte vet jag.
Ja, men inte behöver han någon slags
biljetten,
extra
vaccinationsbevis.
Det är digitalt numera, Staffan. Det är ingen som har en pappersbiljett.
Vad säger du? Har du infört det?
Ja.
Är det där ett gissel med regeringsplanet från Bromma? Att du kan ju flyga i regeringsplanet utan att överhuvudtaget visa passhandling, men sen när du kommer till gränsen Så kan det ju finnas då de som uppfattar att regelverket säger att även om du är utrikesminister så ska du uppvisa pass. Och det är väl det som har hänt här.
Kan det vara så att han hade nationellt ID-kort, men Ukraina är ett sånt land som inte har den sortens samarbete? För att det ska man ju kunna resa med inom Schengen, så vitt jag vet.
Så kan det vara, och det är väl ytterligare ett skäl varför Ukraina borde bli nästa EU-medlem.
Bra spin där.
Jag såg en insändare i Dagens Nyheter av Nordamerika-professorn Erik Åsard. En kort sån, som han anser att det är märkligt att tona ner betydelsen av det här mötet i Kiev som Billström uteblev från. Hans frånvaro och ovilja att tala klarspråk vore komisk, skriver Erik Åsard i insändaren, om mötet inte gällde en av de avgörande frågorna i vår tid, om världens fortsatta stöd till det kämpande Ukraina. Så professor Åsard tycker att det här var inte riktigt korrekt hanterat.
Det är klart man kan skriva under på det. Det tycker väl vi alla runt det här bordet, hoppas jag.
För att jag, så här, om han hade sagt ja, någon glömde passet, det var ju inte bra, då hade jag kanske inte tagit upp det här ärendet i panelen. Men just nu när det blir den här typen av fikonspråk och indirekta antydningar och sånt där, då börjar man ju tycka att det blir spännande.
Ja, du misstänker att det är något betydligt djupare?
Jag hade ju hoppats att ni skulle slå fast det här i visdom här när jag bara kastar ut den här frågan.
Absolut inte. Alltså jag tror att det är precis så här pinsamt, och det låter det ju på honom också, inför ett så viktigt möte om just Ukrainas framtid. Det är ju jättepinsamt.
Det var någon form av logistiskt hinder i alla fall. Men å andra sidan, Ukrainas president var nyligen i Sverige. Det pågår 24/7 omfattande meningsutbyte mellan Sverige och bland annat Ukraina. Så att, jag tror hela det här stödet till Ukraina som det finns numera full uppslutning kring i Sverige, även i riksdagen, det pågår ändå dygnet runt trots det här.
Nej, men det är väl så att hans assistent har glömt passet och han vill inte bränna av den personen i offentlighet.
Det kan vara en fråga om arbetsmiljön.
Det kan vara en fråga om arbetsmiljön. Och facket kommer med en rapport inom kort.
Panelister, nu ber jag er att formulera era bidrag i underrubriken veckans person eller ord eller citat. Bjurvald, Stern och Hamilton, varsågod.
Tackar. Veckans person då, eftersom den här iranska flickan i koma bakades in i fredspriset, blir då istället svenska pingströrelsens ledare Daniel Alm, som råkar vara Västeråsbaserad och därmed faller under mitt bevakningsområde. Han har ju tvingats bort från sin roll efter att ha anmälts för maktmissbruk och sexuella trakasserier. Och erkänner i ett inlägg att det inte bara är en kvinna han har, citat, gått över gränsen med, utan faktiskt två, utan att ha blivit ombedd om det. Så att man gissar att det kanske kan komma ännu fler här som berättar. Det här är ju inte ett dugg roligt, men det är inte heller alls oväntat med män i olika ledande maktpositioner, religiösa rörelser och så vidare. Det som är intressant är, som jag kommer skriva om i en ledare nu till barn, att män håller honom så mycket om ryggen och ber för honom och skickar kärlek och lyckönskningar och sådär. Det är inte ett bra klimat för att ta fram fler vittnen. Det är en otroligt stark ledarkult kring den här personen. Så får man önska någonting här, så är det ju att alla Sveriges pingstvänner faktiskt inser att det här är befogad kritik, det är viktigt att de får gå, och att man måste stötta de som har utsatts istället för att fortsätta att skicka kärlek och böner till denna Daniel Alm.
Ja, jag har inte veckans person, utan jag väljer veckans ord, och det är egentligen två ord och de är lite krångliga, men jag tror att man kommer få höra dem mer i framtiden. Det är ordet hälsoobligation och utfallskontrakt. Och det är nya grepp som håller på att etablera sig i Sverige. Och bakgrunden är egentligen att i Sverige satsar vi bara 4% på prevention, alltså på förebyggande åtgärder inom välfärdssystemen, inom vården. Och då har Stockholm var först, men nu kommer Uppsala också. Då satsar de 100 miljoner nu i Uppsala på en hälsoobligation som alltså går ut på, ska likna det i Stockholm där ett privat bolag har scannat 50-plussare på riskfaktorer för diabetes. Och med sina hälsoprogram då har förhindrat hittills hälften, så vitt man kunde se i 18 månaders rapporten då, att de har försvunnit från riskzon och istället blivit friska. Och då har alltså regionen vunnit en massa pengar på att inte behöva betala vården. Och människor har blivit friska och den här obligationen får då betalt på ett eller annat sätt. Och sen så finns det en ny fond som heter Utfallsfonden. Men jag tror att det är 350 privata miljoner som då går ut på att finansiera sånt som leder till ett bra utfall. Man betalar inte för aktiviteten utan bara om det går bra. Och det här uppmärksammades av regeringen här förra veckan, eller där de lägger 30 miljoner då över 3 år för att stimulera sånt.
Men vad kostar en hälsoobligation?
Jag tror att det är så att om du hade blivit sjuk till exempel i det program som pågår i Stockholm då, de har satsat 30 miljoner, då då får det här bolaget då hälften av det hade kostat i att betala vårdplats livsvarigt, okay, om man lyckas.
Men det är inte individkopplat det här? Utan det,
kan man tänka sig i framtiden. Men det är ett väldigt starkt sätt att satsa på prevention istället för som vi gör i Sverige, att vi bara lagar i efterhand när patienten redan har blivit sjuk. Så jag tycker det är intressanta nya grepp som även regeringen nu stimulerar. Utfallskontrakt och hälsoobligation.
Veckans ord. Ord kan ju vara plural som ni vet. Det heter inte flera ords.
Jag har aldrig varit med om att någon har fått välja två ord. Nu jäklar, nu tar jag tre nästa gång.
Okej, Nu är det din tur, Carl.
Ja, det får bli veckans person, vår oerhört expansiva överbefälhavare. För ett år sedan så deklarerade han att vi är NATO i norra Europa och förklarade att vi kunde placera en Norrlandsbrigad i Lettland, i baltstaterna. Vi har inga Norrlandsbrigader, de existerar inte. Något senare sa han att vi tar hand om Östersjön, vår flotta är kraftigt nedbantad. Och nu så är han beredd att ta sig an gängkriminaliteten med att sätta in försvarsmakten mot gängen. Vi saknar 10 000 kängor i armén, så de kan inte ens gå ut på gatorna. Mikael Budén.
Jag känner igen den där skepsisen mot att det militära försvaret kan genomföra allt som det har på Karl.
Ja. Ja, men 10 000 kängor, kostnaden för det är inte många miljoner. Det är obegripligt.
Därmed tackar jag panelen idag. Carl Hamilton, ekonom och författare. Stefan Stern, rådgivare på bland annat Wallenberg Foundations. Och Lisa Bjurvald, numera politisk redaktör på VLT. Tack och ha det så bra i helgen.
Tack.
Tack.
Tack, trevlig helg.
Och här är mina tips om det som finns på Kvartal i övrigt. Artikel av Kvartals Louise Lennartsson. Hundratusentals nyanlända har missat hälsokontroll. Så passerar HIV, tuberkulos och könsstympning under myndigheternas radar. Nye IPCC-ordföranden, jag har inte panik. Det är Henrik Höjer som har intervjuat Jim Ski, den nya ordföranden i FNs klimatpanel. Därför misslyckades revolten i Iran. Allt allvarligare protester i Iran. Statsvetaren Idris Amei ger sin syn på läget där och hur länge mullorna kommer att sitta kvar. Det finns ju en koppling till det som berörs i fredspriset där också. Sverige svarar, har vi nämnt tidigare. Vad är orsaken till gängvåldet? Hälften av svenskarna menar nu att Sverige är mer otryggt än andra EU-länder. Kvartal och Demoskop i samarbete. Sverige svarar. Och fredagsintervjun. Jörgen Wittfeldt intervjuar Björn Gillberg, biolog och miljödebattör sedan 60-talet. Vi kan inte veta om temperaturhöjningar och extremväder som vi ser idag verkligen beror på koldioxidutsläpp. Det säger alltså Björn Gillberg. När miljöaktivister som Greta Thunberg hoppas på att världens ledare ska gripas av panik så manar klimatdebattören Björn Gillberg till eftertänksamhet. Lyssna på Jörgen Wittfeldts intervju med den gamle miljökämpen som idag är 80 år. Detta och mycket annat har ni att avläsa eller avlyssna på Kvartal just nu. Och det kommer mera, bland annat en ny krönika på söndag morgon. Nu gör vi så gott vi kan, tycker jag. Och tar helg och tänker själv.
Har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta.
Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.